Men låt oss nu rikta vår blick till texten som vi är idag. Vi är i kapitel 43 och det är fortsättningen av berättelsen om Josef. Och just den här texten är den direkta fortsättningen av där vi slutade i Jonas predikan för 2 veckor sedan. Så innan vi går in i predikan, låt oss se vart vi är och vad som precis har hänt. Vid tiden som kapitel 43 utspelar sig så är Josef runt 39 år. Han är den näst högsta ledaren i Egypten efter farao. Och han blev det efter att han uttydde faraos drömmar om de 7 åren av överflöd och de 7 åren av svält. Just nu befinner vi oss i de 7 åren av svält. Och det var därför bröderna i förra kapitlet vandrade till Egypten för att köpa mer säd. Det som precis har hänt innan vårt sammanhang är att bröderna åkte till Egypten för att köpa säd, men att det tog en hel vändning när de mötte Josef. Fastän de inte kände igen Josef så kände han igen dem och han satte dem på prov. Han anklagade dem för att vara spioner. Och för att bevisa sin oskyldighet så säger han åt dem: ta med er yngsta bror Benjamin. Ta med han igen så bevisar ni att ni är oskyldiga. Så Simeon bevaras i förvar i Egypten medan de ska hämta Benjamin för att få köpa mer säd. Utan alternativ så återvänder de till sitt land. De får med sig lite säd. Men på vägen så hittar de silvermynt på toppen av deras vetesäckar. Pengarna som de betalar är tillbakalagda och de tror att det här är Gud som har låtit dem finnas där för att de ska bli ditsatta som ett straff för deras synd mot Josef för länge sedan. De kommer hem, berättar för sin far Jakob och han blir helt bedrövad att han kanske måste tillämna sin son Benjamin. Nu i vår text så kommer vi se vad det här kulminerar i, vad det här leder till. Och vi kommer se att det här i slutändan är en berättelse om Guds nåd. Guds överraskande, oväntade nåd. I hur Josef inte behandlar sina bröder utifrån sin synd, utan istället visar dem överraskande nåd. I den här predikan kommer vi därför undersöka 3 aspekter av Guds nåd som vi ser i texten. Och därför har jag valt att dela upp den i 3 punkter. Den första punkten, Guds förvandlande nåd. Här kommer vi se hur Guds nåd är förvandlande i Juda och Jakobs personliga förvandling. Den andra punkten kommer vi se Guds nåd för dem som bekänner sina synder. Där ska vi se anledningen till brödernas skräck och ångest genom hela deras liv. Hur lösningen hade varit att bekänna sina synder. Och den sista punkten. Guds nåd för syndare som förväntar straff och dom. Där vi ser hur Josef är en bild på Kristus. Så låt oss börja på den första punkten. Guds förvandlande nåd. I vers 1 och 2 ser vi hur de återigen har hamnat i en desperat situation. Maten har tagit slut sen sist och någonting måste göra för att de ska överleva. Så Jakob ber sina söner att återvända till Egypten för att köpa säd. Komiskt nog så verkar Jakob helt glömt bort vad det skulle innebära. För vi ser i Judas svar att han påminner om att då måste vi ta med din son Benjamin. Och det är det som får Jakob att säga: varför gjorde ni så illa mot mig att ni var tvungna att berätta för den här mannen att ni hade en bror till? Hur som helst så ser vi här efter att det händer någonting helt oväntat. Från ingenstans så steppar Juda upp. Från att Juda har varit en hemsk bror, att han nästan dödade sin broder, sen sålde han till slav, Att han struntade sen och tog ansvar för Tamar. Att han låg med henne för att han trodde att hon var en prostituerad när hon klädde ut sig. Så ser vi här en förvånansvärt förändring till det bättre. Här kliver han fram, tar ansvar för sin bror. Han är beredd att ta och betala ett stort pris för att ta hand om brodern. Och att om han misslyckas, att han själv ska betala priset för det. Det här är inte likt Juda. Kanske är det för bra för att vara sant. På grund av hans förflutna, vi vet ju alla hans allvarliga synder, så skulle det inte vara osannolikt att dra slutsatsen att det här är bara tomma ord. Om inte de andra tänkte om honom så kanske han tänkte i alla fall det om sig själv. Efter allt jag har gjort så är jag en hopplös, evig syndare. Bortom all möjlighet att förändras till det bättre. Men texten här bevisar att Judas utveckling var sann. För han får med sig Benjamin. Han tar ansvar för honom. Och i kapitlet efter så ser vi också det att han vädjar till Josef att han ska sättas i fängelse istället för Benjamin. Inte för att tala om att det är genom Juda och Judas stam som Kristus kommer från. Det sker en vändpunkt här till det bättre i Judas liv. Den här aspekten av Guds nåd för oss kristna betyder eller är ofattbart. Det har stora konsekvenser för oss, den här aspekten av Guds nåd. Det betyder att vi som förenade med Kristus inte definieras av våra synder, våra tidigare synder, våra nuvarande synder. Det är dock vad som skulle kunna sägas om oss innan vi kom till Kristus. Innan var vi alla syndare, inte främst på grund av att vi begick olika slags synder, utan på grund av att vi var syndare av naturen. För att vi hade ärvt vår förfader Adams arvssynd. Bibeln förklarar oss som innan Kristus döda genom våra överträdelser. Slavar till synd. Vredens barn. Att vi hade djävulen till far. Hur var onda. Bara för att nämna några. Men de som har satt sin tro till Kristus är, enligt andra Korinthierbrevet 5:17, nya skapelser i Kristus. Eller från Hesekiel 36:26, att vi fått nya hjärtan och en ny ande. Eller som Romarbrevet 8:29, att vi är bestämda till att formas efter hans sons, alltså Kristi, bild. Det är vad som är sant om oss som på nytt födda kristna. Och det bör förändra sättet vi ser på oss själva och på varandra. Det betyder att det finns Guds nåd verkar i oss varje dag för att göra oss mer lik Kristus och förvandla oss. Är du nedslagen på grund av vissa områden i ditt liv som du ligger efter? I din karaktär eller på något annat sätt. Bli särskilt uppmuntrad av att Gud ofta låter de delar som vi är svagast i. Vad de han låter förvandlas som mest. För att han vill uppenbara sin förvandlande nåd och kraft i våra liv. När det gäller våra bröder och systrar i tron. Döm inte ut dem för deras tidigare synder eller deras svagare sidor. Utan fokusera istället på vad Gud faktiskt gör i dem, i deras liv. Älska fram det goda du ser i deras utveckling och helgelse genom att uppmuntra dem i det. Bekräfta det. Om du vill att det ska vara ännu mer praktiskt, gör det med ord. Människor är mindre uppmuntrade än vad de ser ut att vara. Och fortsätt be för dem att Gud ska fortsätta verka genom sin nåd i deras liv. Där här ser vi Guds förvandlade nåd i Judas liv. Men vidare i texten ser vi också hur det här är sant om Jakob. Vi ser i Jakobs svar på Judas begäran att ta ansvar för sin bror. En förvånansvärd vändning hos Jakob. På samma sätt som Juda har vi hittills i berättelsen om Josef sett mest dåliga sidor av Jakob. Han var en dålig fadersfigur, att han favoriserade sina söner, Benjamin och Josef. Han var en självisk man. Vi minns hur han har klagat, han har drivits av självömkan och själviskhet. Han har inte varit beredd att förlora någonting han håller högt i sitt liv, även om det skulle välsigna andra. Men se Jakobs svar i vers 11. Då sa deras far Israel till dem: om det måste bli så, gör så här. Ta lite av landets bästa frukt i era säckar och bär ner det till mannen som gåva. Lite balsam och lite honung, dragant, gummi och ladanum och pistagenötter och mandlar. Ta med er dubbla summan pengar och återlämna pengarna ni fick tillbaka överst i era säckar. Kanske var det ett misstag. Ta också med er bror och res genast tillbaka till mannen. Här finns det helt plötsligt en ödmjukhet hos Jakob som vi inte tidigare har sett. Tänk på det. Som vi känner Jakob sen innan, så hade han lika gärna kunnat avfärdat Judas förslag eller hans begäran. Han hade kunnat tänkt: varför ska jag lyssna på min son? Och det är ju inte Benjamin eller Josef, mina favoriter, så varför skulle jag lyssna till honom? Han är yngre än jag, han har mindre erfarenhet, varför skulle han veta bäst? Men det är inte vad han gör. Han lyssnar på sin son och han tar till sig hans vishet. Det Jakob gör är inte självklart. Inte generellt i världen idag. Och inte heller bland kristna i många fall. Det är inte ovanligt att föräldrar avfärdar sina barns råd eller att chefer sina anställdas idéer. Och det är inte heller ovanligt att mognare kristna inte tar emot råd av de som är nyare i tron, för att man tänker att jag måste ju veta bättre än han. Han har inte kommit så långt. Han har inte vuxit lika mycket i vishet för att jag skulle behöva honom, hans eller hons vishet. Men här är Jakob ett gott exempel. Han tar emot visheten vart den än kommer ifrån. Även fast den kommer underifrån. Från hans barn. Någon med mindre auktoritet än han. Han är ödmjuk och låter sig ta emot visheten. Så kommer dina barn med visa råd och förslag, ignorera dem inte. Ödmjuka dig och ta emot dem. Är du en ledande i ett företag eller i församlingen, var öppen, ta emot råd och förslag. Och låt inte positionen vara ett hinder för att du ska inte ta emot Guds vishet. Ordspråksboken 12:15 säger: dåren tycker själv hans väg är rätt. Vis är den som lyssnar till råd. Som sagt, frestelsen kommer vara att avfärda för att man tänker att man har kommit längre. Eller för att man vill inte bli förödmjukad och se dum ut. Skulle jag behöva råd från någon som inte har kommit lika långt? Nej, var vis och uppmuntra dem. Om någon kommer med vishet, uppmuntra dem. Om man bara ignorerar råd från sina barn eller från sina anställda och så vidare, så kommer de att sluta komma med råd. Men om du uppmuntrar dem, så kommer de vilja växa i vishet och använda den till att välsigna andra. Är det inte det vi vill för våra barn och våra anställda eller i församlingen? Så vi ser att han har växt i ödmjukhet, Jakob. Men vi ser också att han har växt förvånansvärt i ett annat område. I förtröstan på Gud. Dels ser vi det att Jakob nu kallas för Israel, som han inte gjorde i förra kapitlet. Hans gamla namn Jakob betyder delvis bedragare, som på många sätt kännetecknade hans karaktär och hans liv. Men nu kallas han Israel. Han som brottas med Gud. Han som har med Gud att göra. Han som är hängiven Gud. Se till exempel vers 13-14. En ny attityd. Ta också med er bror och res genast tillbaka till mannen. Må Gud den allsmäktige låta er finna barmhärtighet hos mannen. Så att han låter er andra bror och Benjamin följa med er hem igen. Och ska jag bli barnlös så blir jag det. Från att Jakob har varit omöjlig. Från att han varit motvillig att släppa tag om allting som han håller högt i livet. Så ser vi här att han står med öppna händer och även låter sin favoriserade son gå. Blir jag barnlös så blir jag barnlös. Det ekar samma djupa förtröstan på Gud som i Esters fall. Jag vet inte om ni kommer ihåg, men i Ester, så i berättelsen om henne, så visste hon att om man kom till kungen utan att få tillåtelsen så blev man avrättad direkt. Men på grund av att hon ville rädda judarna i förtröstan på Gud, att resultatet är i hans händer, så säger hon: är jag förlorad så är jag förlorad. I samma förtröstan säger Israel: må Gud den allsmäktige låta er finna barmhärtighet hos mannen, så att han låter er andra bror och Benjamin följa med er hem. Och ska jag bli barnlös så blir jag det. Innan styrdes Jakob av sin rädsla. Men nu styrs han av en förtröstan på Gud. I vad han säger och i vad han gör. Att han vare sig Benjamin lever eller dör, så är det i den allsmäktige hand, inom hans vilja, inom hans kontroll. Det här är ingenting du kan göra av egen viljestyrka. Det här är Guds förvandlande nåd. Så återigen, uppmuntras. Är du förenad med Kristus, så verkar han i dig dagligen för att göra så att du ökar i tro. För att du formas i din karaktär så att du blir mer lik Kristus. Okej, det var första punkten. Nu går vi till den andra punkten. Nåd för de som bekänner sina synder. I kapitlet innan såg vi hur Gud genom sin försyn lät flera händelser påminna bröderna om deras synd mot deras bror Josef. Dels i att de var tvungna att åka till Egypten, landet som de sålde sin bror till slav. Hur de var säkra på att pengarna i vetesäckarna var planterade där för att de skulle sättas dit av Gud för deras synd. Och i vår text så slutar inte Gud att påminna dem om deras synd, utan som en skruv låter han deras synd mer och mer tränga in i deras samvete. Nu i att Israel, alltså Jakob, befaller dem att kompensera för pengarna i vetesäckarna med bland annat ladanum, balsam, dragantgummi. Och minns ni vad, när vi hörde de varorna senast? Jo, i kapitel 37. När de sålde Jakob till slav. Det var ladanum, balsam och dragantgummi som ismaeliterna sålde. Skulle inte det ha påmint dem om deras synd? Och vad skulle de ge dubbelt så mycket av? Silvermynt. Vad var de sålde Josef för? Silvermynt. Hur lång tid det än verkar gå sedan de begick den här synden mot Josef, så låter Gud dem påminnas om vad Hebreerbrevet 4:13 talar om. Att inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och blottat för hans ögon. och inför honom måste vi stå till svars. Det hjälpte inte att bröderna visste om att Gud vet allt, att han ser allt, att deras far hade fått löften om en messias, att deras far bad att Gud skulle visa dem nåd när de skulle gå till Egypten. Inget av det hjälpte dem mot deras fläckade samveten som hemsökte dem. Som ett skoningslöst, outtröttligt rovdjur jagade deras synd, deras samveten. Och det gjorde det för att de gjorde inte det enda som kan döda det här rovdjuret. Och det är att de kände inte sin synd. Det vi ser om synden och bröderna i den här texten är en viktig lärdom i hur vi ser hur obekänd synd får konsekvenser. Att ju mer tiden går tar det knäcken på en. Och för att uppleva full befrielse så är det enda lösningen att bekänna sin synd helt. Så låt oss nu se tre jättesnabba punkter vad som utgör en ren, hel och fullständig bekännelse av synd. Den första, en fullständig syndabekännelse dröjer inte. En naturlig dragning för oss, så länge vi lever med vår gamla natur, kommer vara att minimera synden. Och det kommer innebära att vi kommer dras till att minimera erkännandet av synden. Och en av frestelserna specifikt kommer vara att låta tiden gå innan vi bekänner synden. På samma sätt som att det är lätt nu att bekänna synderna man begick i sin ungdom, så kommer frestelsen vara på samma sätt, låta tiden gå så att synden känns bortkopplad från en. Men vänner, det är att bedra sig själv. Tid är inte i grund och botten vad som gör att synden blir mindre eller känns mindre allvarlig och lättare att bekänna. Utan i själva verket är anledningen till att det känns lättare något mycket mer allvarligt. I att man låter att ignorera samvetets knuffar och maningar så leder det till att samvetet blir mer och mer förhärdat. Och det leder till en högre tolerans av synd, vilket leder till ett liv mer av synd. Om inte det blir fallet så kan resultatet bli på ett annat sätt, som för bröderna. Att synden blir mer och mer påtaglig och gör sig påmind tills den tar knäcken av dig av skräck och ångest. I vilket fall, lösningen är att bekänna sin synd inför Gud och inför andra och att göra det så fort som möjligt så att du kan få din synd förlåten för det första, men också så att du kan få ditt samvete renat och kunna leva i glädje i gemenskapen med Gud. Så vänner, första praktiska punkten, låt inte bekännelsen av synd dröja utan bekänn den på en gång. Den andra praktiska punkten, att en fullständig syndabekännelse är en bekännelse av hela synden. Det är ett annat sätt som synden och bekännelsen minimeras är att inte hela synden bekänns. Frestelsen är att bekänna tillräckligt mycket så att det lindrar samvetet, men att utlämna tillräckligt mycket så att du inte ska skämmas för den. Att du tar inte med de sakerna som får dig att skämmas som mest. Men även det är ett sätt att bedra sig själv. Att tro att en delvis bekänd är bättre än en synd bekänd i sin helhet. Vänner, där synden inte är helt bekänd är den inte helt omvänd från. Och det leder till att synd fortsätter att gro under ytan. Så den andra praktiska punkten. Bekänn synden i sin helhet, då hel bekännelse är lika med hel omvändelse. Och till den tredje praktiska punkten för en fullständig syndabekännelse. Det är att ta fullt ansvar för sin synd genom att inte skylla ifrån sig. För att inte synden ska minimeras och erkännandet av den, så måste du ta fullt ansvar för din synd. Fastän det finns omständigheter och människor inblandade i, ska man säga, sammanhanget av synd där du har syndat, så kvarstår faktumen att din synd är du 100% ansvarig för. Att skylla ifrån sig är inte ett bibliskt alternativ. När synden bekänns så finns det inte några men. M-E-N. Och det finns inga fast. Jag gjorde det här fast. Ja, jag gjorde det, men. Inga men, inga fast. Det man med andra ord säger då är att i slutändan var det inte mitt fel. Och därmed har man inte i slutändan bekänt sin synd. Så den tredje praktiska punkten, bekänn och ta fullt ansvar för din synd när du bekänner den inför Gud och inför andra. Ingenting av de här sakerna som jag har sagt nu gjordes av bröderna. Och det är till stor del därför de levde med det här dåliga samvetet, med skräcken inför Gud. Även när Gud visade dem godhet så såg de en hake med det. Varför? För att de inte hade bekänt sin synd. Deras samveten var befläckade. Men det behöver inte vara så för oss, bröder och systrar. Låt oss bekänna våran synd. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig och renar oss från all orättfärdighet. Och det blir kopplat och leder till den sista punkten i vår predikan. Nåd för syndare som förväntar Guds dom och straff. Efter att de hade packat ihop gåvorna och pengarna som kompensation så fick de så reser de till Egypten, till Josefs hus. Josef ser att de närmar sig och säger åt sina tjänare att förbereda en festmåltid. Men när bröderna väl blir inkallade till huset blir de återigen förskräckta. För de tror att det är nu vi blir ditsatta. Det är nu vi får straffet för att pengarna låg i våra säckar. De trodde att... Ja, precis. Och varför trodde de i grund och botten att de skulle bli ditsatta? För de trodde att Gud skulle straffa dem för denna synd som de hade gjort mot Josef tidigare. Så deras första instinkt blir att försöka försvara sig själv. Och de börjar försöka förklara hur de faktiskt är oskyldiga i den här saken. Men då ser vi hur tjänarna stoppar dem i vers 23. Han svarade, oroa er inte. Var inte rädda. Det är Gud och er fars Gud som har låtit er hitta en skatt i era säckar. Jag har fått pengarna. Han förde ut Simeon till dem. Deras synd är så påtagliga i deras samvete så att de tror att även det goda Gud ger dem är blandat med någonting ont. Det finns en hake. För de vet att de är skyldiga inför Gud. De vet att de inte kan förvänta någonting annat än hämnd, straff och dom. Att det är den rättvisa straffet för deras synder. Men vad är de möts av? Till deras stora förvåning. Nåd. I att pengarna var tillbakalagda på säckarna. Och att det var Gud som hade gett dem. I att de behandlas som fint besök. Man får fötterna tvättade, åsnorna omhändertagna. Och nåd ännu tydligare när de väl kommer in till Josef. Fastän de inte visste att det var Josef än, så visste Josef, som vi sa innan, att vem de var och vad de hade gjort. Men han visar dem nåd. Inte bara att han inte straffar dem, utan han dukar bord för dem. En festmåltid. Och han äter själv med dem. Här är Josef en bild, en tydlig bild på Kristus. Precis som Josef bröder, vi var precis som Josef bröder innan vi kom till Kristus. Plågad av syndens tyngd när vi fick höra lagen, hur vi hade syndat mot Gud. Ett befläckat, dåligt samvete som hemsökte oss. Och i det tillståndet var vi skräck, för vi förväntade att vi skulle få vad synden förtjänar. Guds vrede och helvetets plågor. Men det var där, när vi förtjänade straff och inte kunde förvänta oss någonting gott, som Gud öppnade våra ögon. Så att vi såg att Kristus dog för våra synder i vårt ställe och att han renar oss genom tron från all orättfärdighet. Och vi insåg att Gud genom sin godhet hela tiden ville föra oss till frälsning. Och att påminnandet av synden var Guds godhet som ville föra oss till frälsning. Och det som förde oss till Kristus. Vi såg Kristus och han dog för våra synder. Och hur vi nu kan bli rena genom hans blod. Det var det som var att Kristus knackade på vårt hjärta. Påminner oss om våran synd. Och när han kom in så förberedde han en festmåltid. Och nu har vi gemenskap med Kristus genom anden som bor i oss. Josefs nåd mot sina bröder här pekar på en större, mer fullkomlig nåd. Det är Guds nåd i Kristus. En oväntad och överraskande nåd för syndare som förtjänar straff. Vänner, det vi har sett i den här bibeltexten låter få oss att hoppas mer på Guds förvandlande nåd i vårt och i varandras liv. Och låter få oss att hoppa på Guds nåd i bekännandet av synden. Han vill förlåta våra synder genom det. Han vill rena vårt samvete och öka vår glädje genom det i gemenskap med Gud. Och låt oss få oss att fortsätta hoppas på hans nåd i frälsningen. För när vi var hjälplösa och väntade dom så dog Kristus i vårt ställe. Och han har lovat att bevara och fullborda sitt verk i dem som tror. Låt oss be.